Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det rullar.
Nu Anna, ska jag göra det som du hatar mest av allt. Jag ska fråga dig vad du tror ligger... Bör du stöna innan jag ens har frågat?
Mm.
Jag ska fråga dig om du vet vad som ligger etta på den svenska topplistan. Och då brukar du alltid säga, finns det ens en topplista?
Ja, det brukar jag.
Grammofonleverantörernas förening har sedan urminnes tider en topplista. Skulle du kunna gissa vilket album som säljs mest i Sverige just precis nu, den här veckan? Ett av tvåa ska du klara.
Ska jag? Okej.
Okay. Ja, och det är skitsvårt kan jag säga.
Är det?
Ja. Skitsvårt. Den ena skivan kommer nämligen från 1993.
Va?
Det är svårt. Och i ett stormande angrepp på Sverige, på alliansen, alltså alliansen, du vet, borgerliga alliansen och Sveriges medlemskapsansökan i EG. Den är tvåa. Det är faktiskt tvåa.
Ett album.
Oj, nu blev jag så upphetsad så jag hade tagit bort hela...
Är du säker på att du inte har råkat logga in på 1993?
Album. Och gruppen heter Strebers.
Jaha.
Har du talat om det?
Ja, det är ett sånt här punk.
Progpunk hårdrockband. Och albumet heter Till en vän och det är faktiskt från 1993.
Vadå?
Jag har aldrig hört talas om dem.
Okay, men är det här försäljning? Alltså
ja, försäljning.
Fysisk försäljning?
Ja.
Jaha.
Men vet du vilken
roligt.
Som ligger etta? Det är en helt ny skiva.
Mm.
De har jag heller aldrig hört talas om.
Ett hårdrocksband eller?
Nej, men de skulle kunna kallas mera fantasyband eller äventyrsrock.
Ja.
Du vet vad det är?
Nej, men då förstår jag att det är
att du
någonting...
inte känner till det.
Nej, men att det handlar om korsningen punk och hårdrock och sånt.
Ja.
Också.
Ja, det är inte punk alls skulle jag snarare säga, utan mer lite så här, du vet, symfonirocksaktigt, men mer men kanske lite mer hårdrock
så här.
Fantasy, Sagan om ringen ska jag säga. Nej, det är en grupp, en svensk grupp som bland annat kommer från Jönköping och lite andra orter i Sverige. Jag har lyssnat på den dessutom. De heter Hellas. H-E-L-L-A-S. Och skivan heter Konundrum. Konundrum. Jag tyckte inte om det kan jag säga. Men det var inte
helt
värdelöst.
Det låter helt vidrigt.
Det låter lite, så här, lite hemmat, grabbigt och tekniskt gymnasium.
Men det här är en jättekonstig lista som du har halkat in på. Kan det här stämma?
Det är Grammofonleverantörernas förening.
Okay.
De mest sålda vinylskivorna just precis.
Vinylskivorna
ja, dessutom. Ja, försök inte
det
snacka bort
jo,
det.
Jo, men det smalas ner
ja,
för varje gång
Hellas
vi pratar
två,
om det.
Hellas var, två, eller var etta på två listor.
Jättespännande.
Ja,
ja
vi har
aldrig
talat om dem och det är Sveriges populäraste nu. Det är ungefär som om, det är ungefär som om Takida skulle vara liksom... populärast i Sverige, vilket de ju förmodligen är egentligen, men aldrig får en enda vettig artikel i något media vare sig talat eller skrivet
jag
utom
P4. Jag tycker att det är att man hela tiden när man pratar om vem som säljer mest eller är mest populär eller ligger etta så pratar man om antal streams på Spotify och den har sig så många följare per månad och så. Och det brukar jag faktiskt tycka och säga och påpeka att jag tycker det är lite dåligt sätt att mäta på eftersom det bara mäter en viss målgrupp, alltså någon som använder Spotify att lyssna på musik och då kanske man ett är en målgrupp, en viss målgrupp, två, lyssna på musik på ett sätt, alltså spela låten 40 miljarder gånger varje dag medan det finns de som lyssnar på musik på ett helt annat sätt, till exempel vinyl, då är det några andra, så att jag skulle vilja kunna se någon slags rättvis kombination av de här för att ta fram vad det är som
det
är.
Det finns det, men det får du leta upp själv.
Jo, men man
men
säger
Hellas att här, ligger sjukt högt
på rubbet. Hiphop är den största genren och sådär. Det må det kunna vara, men det är också baserat på ett sätt att räkna. Mm. Som är, lite
men det
så.
Finns också, de räknar samman grejerna ibland.
Ja, men,
jag tyckte i alla fall att det var väldigt intressant. Jag trodde att Hellas, du vet, att det här är så här Jimmy Åkesson-musik.
Mm-hmm.
Eller Ultima Thule eller något sånt där. Fast det var det inte.
Man tänker att det är de när de har konnotationerna av Alver.
Jag tror inte att det är det i alla fall. Jag har inte lusläst varenda rad, men jag tror inte att de är toknazister.
Hoppas inte. Störst.
Hellas.
Det låter lite... Ja, jag vågar inte säga någonting. Men du,
nytt idag.
Välkomna till Haverikommissionen.
Eller hur?
Med Lasse Anrell.
Och med Anna Björk. Vad har vi varit?
Ja, det kan man fråga sig. Men livet, nu är vi här
livet,
i alla fall.
Man kan säga så här, livet kom emellan.
Livet kallar det.
Ja.
Mm, absolut, men nu är vi här.
Nu är vi här och vi har ju mycket
lite
som helst.
Dålig hållning idag, känner jag.
Har du det?
Men
det,
den mikrofonen sitter...
Du sitter snyggt. Jag sitter som en hösäck. Ja. Jag skärper mig nu.
Ja, strunt samma. Ska vi köra igång och
prata
om andra
jag.
Saker om Hellas och sådär?
Haverikommission, det betyder haveri.
Mm, det gör det.
Feel free.
Det är ju Melodifestivaltider och jag antar att du vill att vi ska liksom analysera varje program och prata om vilka
favoriter på mig alltså.
Är och så vidare. Och så där. Ja, Melodifestivalen hör inte till mina favoritprogram. Jag blir alldeles för frustrerad när jag tittar på det av alla
frustrerad,
orsaker.
Inte provocerad. Frustrerad.
Jag blir inte provocerad. Nej, jag blir frustrerad, det är inte så bra musik. Och sen så har jag aldrig rätt när jag gissar vilka folk andra ska rösta på. Och de som jag tycker är bra tycker aldrig någon är bra. Så allting blir bara dåligt. Och jag är ju extrem tävlingsmänniska, så jag tycker att det blir så jobbigt. Och du vet vad tävlingsmänniskor gör.
Ja, jag vet.
Man undviker, man undviker det som blir tävling som man inte vinner. Det är Melodifestivalen för mig. Men en sak som jag verkligen har tänkt på, som jag faktiskt stör mig på väldigt mycket och förstår inte varför man inte bara reglerar det. Det är ju så här, Melodifestivalen går ut på det här, det är låtar och sen så filmar de låtskrivarna. Och då är det ju alltid samma personer man ser i bild. Det är Thomas Gesson och Bobby Ljunggren och så vidare. Och det har man gjort i alla tider, alltid.
Ja. Lasse Holm var det förr i tiden.
Ja, och de har skrivit då alla låtar typ.
Ja. En av dem hade jubileum sist. Det var Bob Ljunggren. Han hade gjort typ 500 eller något sånt där.
Ja. Och det är ju helt stört. Och det känns ju helt stört. Och den här låten är skriven av den här personen igen. Och så får de sitta där och heja på sina olika låtar. Och konkurrera med sig själva. Och har totalt monopol på låtarna i Melodifestivalen. Jag roade mig med att räkna hur många låtar i år som den här trion Jimmy Jansson, Thomas Gesson och Bobby Ljunggren har skrivit.
Jimmy Jansson är det unga alibit från Värmland dessutom.
Han är den nya säga.
Han är den nya Lasse Holm.
Mm, för han har flest låtar.
Ja.
Han har skrivit på flest låtar. Han har alltså skrivit på 6 av alla de här låtarna som är hur många de nu är. Han har skrivit 6 låtar, Jimmy Jansson. Thomas Gesson har skrivit 4 och Bobby Ljunggren är bara med på 2 då.
Vad fint att du har suttit och räknat samman här. Jag blir rörd. Har Jimmy Jansson varit med på så många?
Ja, men jag trodde faktiskt att de här siffrorna skulle vara ännu högre. De har nog varit värre andra år och sådär. Men varför tillåter man det? Varför får man inte bara ha en låt max med?
Men vadå man? Varför tillåter man det? Alltså, de har ju en jury som tar ut de bästa
låtarna. Man skulle ändå kunna ha så här. Men den här diskvalificeras för att det är ju skrivet om den här personen. För det är klart att man kritiserar Melodifestivalen för att allting låter likadant. Eller så där. Det är klart att det gör när det är samma personer som skriver. Du ser här, man lägger ihop det här. 4, 6, det är 10, 12. Det är liksom 12 låtar då här redan.
Men du vet, en av de här låtarna som var med i lördags var ju... som skulle framförs av Torsten Flink och istället framfördes av Jan Johansen.
Yep.
Jag förutsätter att du inte har hört någonting av allt det du pratar om. Har du hört en enda låt? Ja, du har det.
Ja.
Ja, bra. Alltså, den var ju så sjukt jävla dålig när inte Torsten Flink sjöng den. Hörde du hur det lät? Det är ju en katastrof.
Ja.
Det kan nog vara det sämsta det sämsta bidraget sen Edvard Blom. Eller sen Blom Pontus liksom... Platin på typ 90-talet, 80-talet.
Edvard Blom har ju någonting, så den tycker jag faktiskt inte du ska vara så hård mot.
Var det taskigt sagt?
Ja, det var jättedåligt sagt.
Men den finns, den finns på Spotify med Torsten Flink, och då är den i alla fall bättre.
Ja, ja.
Den är inte jättebra. Det är inte som Jag reser mig igen, men jag spelade den faktiskt typ 5 gånger i söndag, så jag var lite rörd hela tiden av att jag ändå tyckte om det.
Mm. Men tycker du inte att vi ska införa det här förbudet?
Det är ju, en statskommission eller en haverikommission som tar bort alla hemska låtar.
En stark Melodifestivalens
stat. Jag tror att det går till så här att Christer Björkman sitter ensam. Han har inte en enda människa som han rådfrågar. Han bestämmer varje sak och han ringer några människor. Kom han på i höstas att fan, det här fattas något i det här, något kul. Och vi kan ju inte fråga Eva Blom igen. Torsten Flink kan vi rassla in igen. Torsten Flink är ju hur bra som helst i media och bla 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 och i tv. Jag ringer Gesson och ber Gesson skriva en låt. Och Gesson satt i tv och skröt över hur bra text det var också. Tänkte du på det?
Nej.
Det var ju också rörande.
Det tänkte jag inte på, men jag lyssnade inte bara. Tittade och upprördes att han satt där igen. Men det är faktiskt så att Christer Björkman lämnar ju faktiskt över till en ny festivalgeneral, ja. Karin Gunnarsson, som är helt grym.
Hon ingår väl i nomenklaturan, eller hur, kring Christer Björkman?
Hon har ju jobbat med honom.
Är hon grym?
Ja, hon är superbra.
Är det dåliga nyheter för Jimmy Jansson?
Jag hoppas det. Man kan alltid hoppas. Nästa år får vi se. Ja. Nej, men verkligen. Man kan inte klaga på, ingen kan klaga på att det låter likadant när det är samma låtskrivare. Det är väldigt enkelt att göra någonting åt saken. Mm. Japp.
Jag tycker i alla fall, jag tycker att Melodifestivalen så här långt är bedårande bra igen.
Mm.
Och jag tycker att det mest slående, frapperande, är att tittarna som röstar och bestämmer vilka som går vidare är så anmärkningsvärt jävla skarpa. De gav fullständigt fan i att alla skrev att Felix Sandmans låt var bäst i programmet och borde vinna. Och den tog de inte ens med direkt i finalen, utan de tog två helt andra låtar. Robin Bengtsson och The Mamas. Och när man lyssnar på det dagen efter så hör man ju att Felix Sandmans låt inte är i närheten av deras låtar. Och detta hörde inte en enda, tror jag, av de alltså, succékåta analytikerna i våra tidningar. Ingen hörde att Sandman var mycket sämre.
Nej, men du ser, jag skulle nog vara en av dem då som var... för jag tror alltid fel. Jag tror aldrig publiken tycker.
Men du har ju aldrig liksom fått spänna din båge i det här hemska sammanhanget.
Jag har faktiskt varit på en Melodifestivalen-turné.
Hjälp! Mm. Det gick inget bra, va?
Ja... Jag har en väldigt rolig anekdot därifrån, men jag tror jag ska spara för den. Den är väldigt
berätta
också.
Nu. För mig.
Nej, okay. Nej, jag sparar den. Jag måste tänka efter innan jag säger den, för den är faktiskt extrem. Ja.
Bra. Program 2 i alla fall så var det ju också, det var Dotter och så var det Anna Bergendahl, tror jag hon heter, som dönade förbi alla andra. Vilket ju var helt självklart också. Tittarna fattade, experterna fattade inte så väldigt tydligt.
Tyckte den där killen hade någonting...
Den där killen.
Den unga killen.
Vilket sexistiskt sätt att samtala kring detta. Den där unga killen, vem då?
Nej, men jag kommer inte ihåg.
Honom har jag förträngt in sen.
Okej. Ja, jag tyckte den låten var helt okej i alla fall.
Mm. Vi får googla det.
Ja.
Ja. Ja, i alla fall så...
Nej, men
det
är jobbigt att se Linda Bengtzing som typ tycker att det betyder någonting på riktigt.
Ja, men hon var ju den här gamla damen som ställer upp och har en hemsk låt och blir utslagen och blir så ledsen. Och
ja, och liksom chockad. Ja. Fast alla andra
men
tycker att det är självklart.
Man faller tungt i det här programmet. Mm. När man faller.
Ja, men nu tycker inte jag att det här är en Melodifestivalen-podd.
Jag ska haverera.
Oh, trodde du det hade gjort
också,
det redan?
Det är du som har havererat.
Ja.
Jag har ju all min tid kvar.
Shit.
Så här är det. Jag har lyssnat på några nya skivor. En svensk, Vargas och Lagola. Som det ska uttalas har jag lärt mig av Skavlan, Lagola som Carola. Jag har också lyssnat på Pet Shop Boys och sen har jag lyssnat på några andra svenska nya grejer också. Och jag tycker att det är så sjukt mesigt. Alltså hur mesig har poppen blivit? Har du lyssnat på någon av de här skivorna? blev du vinnögd av ångest. Har du lyssnat på Vargas och Lagola?
Ja, men jag har hört delar av den.
Ja.
Absolut.
Du kan ju inte säga att det är liksom power i det hela.
Nej, nej.
Det är så sjukt mesigt. Det är som Hermans Hermits, det är som Dabas.
Apropå provocerande.
Ja.
Det är provocerande musik, tycker jag.
Ja, för att det är så mesigt. Eller alltså att det inte vill någonting.
Jo, jag tycker att det vill någonting. Det vill spela in pengar. Jag tycker att det är liksom girig musik.
Ja.
De har liksom hittat, du vet, de har ju...
Middle of the road.
Ja, och hittat någonting som de såg Avicii lyckas med. Ta det och gör sin på och bara, det här kan vi liksom spinna på och bara kör på det och hoppas att de ska liksom
Avicii
gå...
Där.
Nej,
Avicii tycker jag i alla fall
gick med
rakt
det.
In i hjärtat och i kroppen. Det här går ju inte in någonstans.
Och vet du, ska jag berätta en sak som jag verkligen känner? På Avicii hyllningskvällen på Friends. Då var det ju de här gynnarna som stod bakom det och
hade liksom gynnarna
producerat
den här. Vem säger ens sånt nu för tiden? De här fräcka gynnarna. Det var de som låg bakom det, eller?
Ja, och de dök ju upp liksom, de var som en röd tråd genom hela den kvällen och spelade ju flest låtar och var som ett husband och sådär. Jag tyckte, fick en väldigt dålig smak i munnen av dem, för det kändes som att de också var där och lanserade sig själva.
Ja, det är klart att de tycker att de vill lansera sig
namn.
Pengar behöver de ju inte tjäna.
Så otroligt cyniskt och obehagligt, tycker jag. Så jag tycker det är ett cyniskt band. Det är också två liksom producenter och låtskrivare som så här vet inom situationstecken hur man skriver en hit, och då gör de det åt sig själv. Alltså det är för uträknat.
Ja, jag tycker bara att det är deprimerande mesigt. Och så på låt nummer 7 eller något sånt där börjar de rappa också. Då är det riktigt förfärligt. Men du, Pet Shop Boys, har du lyssnat på den? Det behöver du inte svara på. Men alltså, Pet Shop Boys, de är ju på något sätt mesiga från grunden. Och syntiga och luftiga och fluffiga så här. Och det kan de väl få vara. Men när jag lyssnar på den här så alltså, de är ju gamla nu. Men att så här könlösa och mesiga har de aldrig varit. Det enda som liksom, eller det som är det mest deprimerande av allt, är att de tar in den här mannen som låter, den här rösten som låter som Jean-Pierre Barda. Det enda är att han inte pratrapp sjunger på franska, utan att han gör det på engelska. Men det är också så jävla deprimerande, girigt eller vad man är.
Liksom han som var med Army of Lovers. Eller?
Jean-Pierre Barda gick ju in och du vet, pratade rytmiskt.
Ja.
Mitt i Bards fluffiga pastejer.
My god, ja.
Och att de hade snott det från Pet Shop Boys, om de nu har gjort det, eller vice versa, hade jag ingen aning om, men det, så kanske det var. Det är alltså direkt, total jävla rip-off.
Men kanske har tiden, liksom, Pet Shop Boys har varit någonting, men att popmusiken har kommit ikapp Pet Shop Boys och också sprungit om dem.
Ja.
Så blir det ju med en del musik, som att typ rockmusik inte kan vara, alltså så här, Rolling Stones inte kan vara tuffa längre idag. Ja. Men de har varit det.
Ja. Svårt att
så kanske helt naturligt. Men faktiskt, apropå det, så är det faktiskt så här att jag har något som är en väldigt, väldigt glad nyhet, och det är att bandet The Strokes ska spela på Way Out West i sommar.
Det var deprimerande. Kommer inte The Sparks också?
Jag höll på att svimma, för att jag lyssnade på en inspelning från nyårsafton när de spelade. Jag kanske sa det här till mig, jag vet inte. Då sa jag till min kompis Håkan, som jag har gillat Strokes ihop med. Så jag sa, alltså, om de kommer till Way Out West så svimmar jag, då måste vi åka dit och kolla. Och så mycket riktigt, vad var det jag sa? De bokade dem dit. Igår kom det...
För att glädja dig.
Ja, igår kom det en pressrelease om The Strokes nya album. De spelade ju på Bernie Sanders presskonferens också. Och The Strokes...
Live?
Det här...
Spelade de live på hans presskonferens?
Ja, wow. The Strokes spelade på den här liksom 100-åriga mannen som man oroar sig för hans hälsa.
Ja.
Var det roligt?
77 tror jag.
Finns det ett göteborgsskämt där?
Den 100-årige mannen...
Att bandet The Strokes spelade på hans... Hur som helst...
Han har ju haft en infarkt eller stroke eller vad det var.
Exakt. Jag såg en bild på det här bandet i alla fall, som jag
förstod det.
älskade och haft liksom tapetserat väggarna med och varit kär i olika personer och sånt. Sen såg jag bilden på dem och blev liksom sexistisk. Ja, det blev jag. Jag tittade på
blev
bilden.
Är du sexistisk?
Ja, men jag tittade på bilden och bara, vad är det här för gamla gubbar? Vad har hänt?
Ja, du var blev taskig.
Jag blev svintaskig.
Men det var väl lite fint att de spelade på Bernie Sanders. Det är väl i alla fall en vettig människa?
Ja, men självklart. De är väl jättevettiga. De är lite så här rikemansunga. Men
alla åldrar så.
De är jättebra.
Det kanske inte du har tänkt på.
Nej, men det blir liksom nostalgispelning att se dem på Way Out West då. Men då i alla fall fick jag ett klipp skickat till mig från min vän Håkan, som jag nämnde, som jag vill gå på The Strokes med. Där Susanne Ljung skrev i Expressen för många år sedan. Ja. Om ett annat band. Inte förrän efter 1,5 timmar, kom lite energi. Lite geist som räddade konserten från att bli ett segdraget skådespel med veteraner som vet att vicka på höfter och häck, som vet hur att hålla gitarrerna och som inbillar sig att det är rock'n'roll. Men att säga att Rolling Stones idag spelar rock är att håna begreppet. Så skriver Susanne Ljung då om Mick Jagger. När han var då 39 år.
Oj.
Och Julian
då fanns det fortfarande rock också.
Julian Casablancas i rockbandet The Strokes fyller 42 i år.
Så gammal.
Så allt det där har liksom kommit i kapp nu, och jag som har hånat människor som lyssnar på nostalgi, rock och så vidare. Så nu är jag där.
Men vet du vad jag trodde att du skulle säga när du var glad? En nyhet som du var glad för. Det var alltså The Strokes. Men vet du vad jag trodde du skulle säga? Att du hade hört och läst att, samma dokumentär som jag. Nämligen om att Justin Biebers borrelia finns inte. Han har en sån där pseudoborrelia som bara finns i USA och som inte är borrelia. Fake. Kronisk borrelia finns inte.
Nej,
okay. Så att Justin
Bieber,
han har
hittat på den.
Justin Biebers, ja, det är ungefär samma sak som elallergi. Finns
och att
inte.
Kathleen Hanna, menar man då, har samma, ja, Lyme disease?
Det vet jag inte. Det här handlade bara om Justin Bieber.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu tycker jag vi ska prata om en människa som har en gigantisk 30-årskris,
ja,
i en ny dokumentär, som du har tipsat mig om,
ja,
och som jag såklart har tittat på,
ja,
och djupt gripen och tagen av.
För det är ju en artist som du ju gillar. Visst,
ja, jag gillar henne jättemycket. Jag har ju gillat henne ända från albumet. Jag har gillat henne ända sedan hon var country-sångerska.
Ja.
Eftersom jag är...
Tror du skulle ta upp ett album som, ja, det, tjatat
kommer,
sönder den här podden?
Jag kommer snart att nämna det. Jag gillade henne redan när hon var väldigt ung och sjöng country.
Ja.
Eftersom jag är rätt fixerad vid country. Mm. Jag tycker det är en musikform som fortfarande lever. Och sen kom 1989 som ett mästerverk. Och nu skildrar den här dokumentären vägen fram till, kan man väl säga, idag.
Mm.
Där bland annat ingår en 30-årskris, men det ingår så mycket. Varför tyckte du att det här var en viktig video eller dokumentär att prata om?
Ska jag berätta vem artisten är, eller? Också.
Har inte jag sagt det?
Jag tror inte det. Vi får spola tillbaka och lyssna. Aha,
kan
det är
du,
i alla fall Taylor,
kan du berätta vem vi pratar om?
Taylor Swift.
Ja.
Såklart. Jo, jag har sett den här filmen och det känns som att jag har varit och så här, paratat och skrivit om den redan. Men den...
Du har pratat i tv och skrivit i Svenska Dagbladet.
Jag vet. Kanske. Ja, jag minns inte längre.
Den har ju inte funnits på Netflix särskilt länge. Så att
nej.
Det är högst
och jag rekommenderar tycker att alla ska se den här filmen. Den är gjord av en regissör som heter Lana Wilson. Och idag så röste en intervju med henne där hon sa att hon ville göra en liksom, uppföljning på den här med Taylor Swift när hon är 80 år. Den ser jag fram emot jättemycket också. Nej, men den visar en helt annan... Den tar fram en bild av Taylor Swift lite bakom kulisserna. Vem hon har, hennes kamp för att få vara den popstjärna som hon vill vara, om man säger så. Hon har ju faktiskt varit känd för att inte ta politisk ställning i USA mot varken liksom sakfrågor eller personer eller partier.
Vilket du har varit irriterad över i den här podden för ett eller två år sedan.
Ja, men det har jag. För jag har varit väldigt irriterad på det. Hon som når ut till så extremt mycket människor. Och när hon då väljer att aldrig säga någonting, då blir det som ett statement i sig. Och som många faktiskt också har uppfattat som att hon har varit då pro Donald Trump och så vidare. Mm. Det öppnar ju verkligen upp för det. En väldigt gripande scen i den här dokumentärfilmen är när hon sitter med vad jag uppfattar är hennes managers, skivbolag, agenter på något sätt i alla fall. Två gubbar lika gamla som
två
Bernie Sanders.
Och kanske en pappa.
Ja.
Tror jag att det kanske är.
Och man förstår att det här är ett samtal som de har haft många gånger liksom tjatat om, och hon försöker säga så här att hon verkligen vill gå ut och säga någonting på Twitter om det rådande politiska situationen i USA och i, framförallt i delstaten där hon är uppväxt i.
Tennessee.
Ja, och hon vill protestera, hon vill verkligen göra det, och hon är liksom så engagerad i det och så frustrerad att hon sitter och gråter för att de lyssnar inte på vad hon säger. Och det de säger är typ så här, men vill du sälja flera miljoner färre album? Varsågod. Typ. Ja, de har ju naturligtvis helt fel, för de här då, gubbarna lika gamla som Bernie Sanders kan inte göra analysen rätt idag.
Men det vet vi väl inte om hon hade fel? Vet vi det? Har vi facit på det?
Jag är ganska säker på att de har det. Det är klart att det finns att hon har jättemånga till exempel Trump-följare som älskar henne från dagen när hon var kanske stjärn till exempel. Kanske. Ja. Och för att hon faktiskt inte är någon som agiterar politiskt och så vidare. Men jag tror att hon har mycket mer att vinna på att göra det här än inte. Jag tror också att det är en del till varför hon gör det. Men det var väldigt tydligt och säger väldigt mycket om hur det är att vara och kanske hur det har varit att vara kvinnlig popstjärna. Hon säger många gånger liksom att hon ska leva upp till bilden av vad en kvinnlig popstjärna ska vara och sådär. Och jag tänkte jättemycket på Molly Sandén och så här, intervjuer och samtal som jag har haft med henne när hon har berättat att hon har varit tillsagd att inte ha åsikter. Att hon får inte säga någonting till pressen eller så här utåt. Och hur det nu håller på att förändras. Och sen så tycker jag ju att det är roligt att se henne jobba, för att det handlar väldigt mycket om när hon skriver låtar. Det verkar i dokumentärfilmen som att det är svinlätt för henne, att hon bara går och nynnar på någonting och så blir det en hit. Jag tror att det är kanske lite överdrivet, men det är fint att se henne som en låtskrivare, tycker jag.
Men det,
en duktig.
Den typen av låtskriveri beskrivning har man väl sett väldigt lite av. Det här känns ju inte ens som att de fejkar, utan att det här, hon föder en del av de här grejerna i stunden där. Och hon är extremt skicklig på, med ord och allt sånt här.
Ja, verkligen.
Jag är rätt övertygad om att många inte ens har en aning om, hade en aning om att hon skrev så mycket själv.
Nej.
Utan att många trodde att hon var i händerna på Max Martin och Shellback och och producenter.
Det finns en bild från Grammygalan som jag tror var med i filmen också på henne när hon vinner en Grammy något år. Och hon står liksom framme vid mikrofonen. Bakom henne står det, inte vet jag, 20 män iklädda i liksom smoking eller vad man nu har på sig på gala. Och hon står där som någon slags bakelse, enda kvinnan. Och då är det liksom de som har skrivit och producerat hennes skiva. Och det är också uppfattningen då som man får. Så jag älskar att hon blir så synlig som låtskrivare. Mm. Och det är inspirerande också att se henne göra det.
Ja, nej men, ja, men det sen är det ju en fantastisk skildring, tycker jag, av en händelse i hennes liv när hon, en DJ på en radiostation tafsar på henne med mera. Och hon anmäler detta och det blir rättegång. Mm. Mannens advokat ljuger om händelsen, säger hon. Och sen, men det som är den centrala punkten är när domen kommer och hon får veta att de tror på henne. Mm. Förändrar hela hennes världsbild till slut.
Ja.
Från att alltså det pendlar mellan att hon ska bli knäckt eller att hon ska bli någonting helt motsatsen.
Mm.
Vilket ju, det är extremt talande scener tycker jag. Det tror jag dessutom att väldigt många män inte har för sitt liv kan tro att en sån grej kan vara så viktig.
Nej.
Alltså det är en extremt bra skildring skulle jag säga.
Det
jag tänkte
det
på det när jag såg att det var både regissören och producenten är kvinnor.
Mm.
Jag är inte säker på att män skulle ha skildrat det här på det där sättet. Och kanske inte gett det så stort utrymme.
Absolut inte. Och jag tror att det är jätteviktigt för man får se på henne att hon kanske har varit en privilegierad person i hela sitt liv och plötsligt fick hon känna på någonting som fick henne att förstå väldigt mycket mer än bara det som hon var med om.
Och det
där
är ju det bland annat som bidrar till den här förändringen. Det bidrar till förändringen när hon till slut lägger sig i Tennessees midterm election mot den här hyperkonservativa kandidaten.
Mm.
Och trots att gubbarna varnar henne.
Ja.
Och trots att hon är en country-tjej med Nashvilles värderingar så så, men alltså filmen tycker jag börjar ju som en, den är så hypersöt i början. Hon sitter och kliar kattungar och letar sig liksom framåt i livet. Sen blir den ju mer så här klaustrofobisk tycker jag, ungefär som Avicii-dokumentären. Att hon leds in på en scen, hon leds ut på en scen. Hon ska låta sig fotograferas ihop med fans, du vet, såna här selfie-bilder. Mm.
Hon träffar typ ingen annan än sin mamma, verkar det som. Och typ
nej, hon säger också någonstans.
Jag
skulle vilja ha någon annan att ringa än min mamma. Alltså en extremt ensam människa.
Mm.
När alla tror att hon har mest vänner i hela världen.
Mm.
Det är ju också. Sen har hon ju visat det sen att hon har några vänner, men väninner, men några gamla. Men hon är ensam. Hon är hon föses fram av sina managers och allt det här. Så.
Mm.
Det är ju inte världens enklaste liv. Men
hon säger typ så här. Jag vill visa att man så här kan ha rosa och åsikter eller så här, och vara skriva låtar också eller någonting. Som ju är mitt motto i livet också.
Ja.
Man kan ha rosa och vara smart eller whatever. Ja.
Eller
man vill blanda in det som man tror inte går att kombinera.
Men får jag säga en sak till?
Ja.
Alltså hela första halvan handlar ju också om det här med hennes extrema bekräftelsebehov som de gör, tycker jag, lyfter till ett väldigt allmängiltigt, särskilt för amerikanska tjejer, gissar jag. Att man är ingenting annat. Man är ingenting annat än det beröm man får från andra människor.
Mm.
De applåder man får.
Mm.
Det har jag heller aldrig sett skildrat på det här sättet. Mm. Och hon pratar om det själv också. Och det är otroligt sorgligt.
Mm.
Det är liksom, hon har bara levt för applåderna. Det finns ju många som har skrivit om det. Men här är en ung artist.
Ja, väldigt viktigt. Och att hon lite öppnar upp och berättar om ätstörningar som ju är en effekt
extremt
av hur
bra.
Jättebra. Jag skulle vilja att hon skulle kunna göra mycket mer av det, för jag tycker det är så bra när man kan visa att de här bilderna, när jag ser ut som en fotomodell superstjärna, där är jag sjuk och mår så fruktansvärt dåligt. Det är ganska viktigt att kommunicera till framförallt unga kvinnor, så jag tycker det var väldigt, väldigt bra. En sak som jag saknar i den här dokumentären dock, det är hennes konflikt med en snubbe som heter Scooter Brown som har köpt skivbolaget som äger rättigheterna till hennes hela låtkatalog.
Mm.
Och även så har ju hon också varit i konflikt med Spotify. Hon ville ju inte ha, hon hade inte sina album på Spotify innan heller, så hon har liksom kämpat ganska mycket för sina rättigheter till sina låtar. Jag vet inte riktigt var den här tvisten ligger i nu, men hon har ju varit sagt att hon ska spela in hela sin låtkatalog igen för att hon ska äga de rättigheterna och göra vad hon vill med de låtarna och inte vara i händerna på dem.
Det var väl en konflikt om, när det gäller Spotify var det väl också en konflikt om att konkurrerande sajter ville ha ensamrätt på henne och betalade för det.
Ja, men det handlade också om hur lite de fick betalt och sådär, tror jag.
Kanye West-konflikten är ju också väldigt bra.
Ja.
När hon står på scenen och tror att alla buar åt henne istället för honom.
Ja.
Och jag har aldrig sett den där scenen förut på det här sättet. Den är verkligen bizarr.
Det är helt otroligt. Han går alltså upp på scenen när hon har fått ta emot ett pris precis.
Ja.
Och så går han upp på scenen, tar micken och säger att det här skulle gå till Beyoncé egentligen.
Ja.
Jag såg också att nu precis att Sara Larsson har i sina stories på Instagram, tror jag, bett om ursäkt till Taylor Swift. Hon har sett filmen, tycker att hon är helt grym och vill be om ursäkt till Taylor Swift för att hon tidigare har dissat henne. Jag tror att det var så att Sara Larsson ställde sig på typ Kanye West och Kim Kardashians sida i den här konflikten, och också i annat. Hon har kritiserat henne för att hon inte har tagit ställning i Black Lives Matters frågan och sådär.
Men hela filmen slutar ju på något sätt med en ny låt som har släppts på Spotify precis, och som är väldigt bra låt. Och som,
Only the Young.
Ja, Only the Young kan flytta på sig, eller vad man ska säga. Men vilket man kan tycka är konstigt slut på den låten. Men det är ju inte en progglåt från 1993.
Direkt. Nej, men för Taylor Swift är det
proggigt. Ja, men jag kan för mitt liv, jag kan verkligen totalt se framför mig hur många... Den kommer verkligen att användas på valmöten i USA under hela den här presidentrörelsen. Mm. Hoppas jag.
Jag hoppas också det.
Och Pete Buttigieg, eller vad han heter, kan väl ha den som sin låt, tycker jag.
Jag tycker det är sjukt.
Han är den enda som är under 80 år.
Ja, precis.
Under 100.
Nej, men har du tänkt på en sak? Albumet som kom, Lover, som hon arbetar med i den här dokumentären. Ja. Det heter Lover. Det har en helt fantastisk artwork som är som en romantisk solnedgångspastell My Little Pony-värld. Och det har ett väldigt romantiskt tema. Men den har också, hon har ju också några låtar i den här som har ett lite politiskt budskap.
Till exempel den nya.
Ja, men den är inte med på... Men på den här skivan, men det är liksom också så att hon liksom inte vågat helt ta steget hela vägen.
Nej.
På det albumet, för det liksom är en ulv i fåra kläder. Det ska vara det här romantiska kärleksalbumet, men om man lyssnar på ett annat sätt så hör man hennes protestsånger i den också, men hon vågar liksom inte kalla det för någonting
annat. När man efter att ha sett den här sista halvan där hon ju blir mer och mer politiskt medveten och ifrågasätter nästan allt, så blir man sjukt sugen på att spela Lover igen.
Jag har faktiskt inte slutat göra det, för jag är jätteförtjust.
Ja, men jag hade ju med den på när jag förra programmet så listade jag de bästa skivorna från förra året, eller bästa albumen, och då hade jag med den väldigt högt. Och då, så att jag har ju tyckt att den varit bra hela tiden, men efter att ha sett dokumentären så har den ju stigit en klass till. Den är stor. Men jag har en fråga till dig. Har du träffat Taylor Swift?
Nej.
Har du aldrig gjort det?
Nej.
Har du tittat mycket på henne, på intervjuer och sådana saker? Alltså, för en sak som jag sitter och tänker, och det här är kanske lite pinsamt, en sak som jag satt och tänkte väldigt tidigt i den här dokumentären är att Du och hon har många gester och sätt att prata gemensamt. Är du inspirerad av Taylor Swift?
Vet du?
Inspired by?
Ja, det. Nej, det är hon som är inspirerad av mig naturligtvis. Du får ringa till Taylor och fråga om hon har sett mycket, många inspelningar med mig. Hon har tittat mycket på Nyhetsmorgon, till exempel. Du är faktiskt inte den första som säger det.
Är det så?
Ja.
Wow.
Men nej, det har jag inte. Det bara slumpar sig så.
Ja, för jag vet ju hur det var till exempel på min tid. På min tid i den här världen, då, när alla människor som hade intervjuat Ulf Lundell, de var Ulf Lundell i några veckor efteråt. De lät som honom. Men
vi kanske konsumerar lite
kan
saker,
hon och jag.
Ja,
men eller hur? Det kanske finns någon överkoko som inspirerar ännu mer.
Spännande.
Det var i alla fall intressant. En intressant iakttagelse, tyckte jag själv.
Det tyckte jag också. Det var gulligt sagt
tiden?
Också. Jo, vi måste avsluta för idag, men vi kommer snart tillbaka.
Vi skippar allt det annat som vi hade tänkt ta med.
Ja, vi har för mycket att prata om.
För det kan vi återkomma.
Verkligen. Det gör vi också.
Bra. Slut för idag. Snart är det Mello. Imorgon. Keep on rocking.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.